Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi hälsar välkommen till Avkastpodden. Och det är inte Emil Sjödin som gör det, utan det är jag, Christian, för att Emil är på påsklov. Och det var länge sedan jag rattade skutan. Det är lite nervöst. Josef Piol finns i Dunkerque i Frankrike. Och Charles Sjösten återfinns i de mer bemedlade delarna av Sävedalen.
Ja!
Välkomna båda två.
Tackar.
Jag befinner mig väldigt nära Josefs mamma och mormor.
Ja, det gör vi väl alla.
I de mer bemedlade delarna av Halmstad.
Ja, det får man säga. Exakt, vi är lite sommarkänsla här nere. För att jag blickar ut mot altanen i min lilla sommarställe. Där sitter, inte helt för poddlyssnarna, ett välkänt namn, Peter Wikström, som är DJ på landslagets hemmamatcher bland annat. Och min god vän Adam, som sitter och gör, det här kommer du gilla Josef, han sitter och skissar på en affärsplan.
Kul!
På min altan, eller hur? Ja. Det hade du velat dyka in i.
Jag kan ju så lite om sånt här, men jag vill ju lära mig gärna.
Exakt, du vet jag är.
Ja, exakt.
Du är väldigt vet jag är. När Emil inte är med nu så blir det ju lite ett annat upplägg, för att ni har ju pratat väldigt mycket de senaste poddarna. Jag har zonat ut några gånger när jag har gått här längs strandpromenaden och lyssnat på er när ni har pratat om Utsida 2 i Malmös försvar och så vidare. Det kommer inte bli så mycket sånt, för att jag bryr mig inte så mycket om det helt enkelt. Utan har ni några punkter, annars har jag ju fan mina bullets här då.
Nej, men du får gärna ta den här bullet. Men seriös fråga då, eftersom du är en trogen lyssnare som dessutom känner alla oss. Tycker du att det är, tycker du att vi är dåliga när vi pratar om sånt? Så borde vi prata mer om annat?
Jag tycker att ni har en bra mix. Och däremot så tror jag att senaste avsnittet, när man kom in längre och längre in i det, blev lite väl nördigt för till och med en kondensör som undertecknar.
Bra.
Jag tror framförallt i den bemärkelsen, nu kör vi lite så intern kritik, men att vi har kört så här 2-3 stycken sådana på rad, det tror jag vi ska nog mixa. Så då är det ju så skönt att vi liksom studsar helt i den andra riktningen då,
exakt.
För vi vet ju av erfarenhet, jag har nog lyssnat också, att dina bullets kan ta oss verkligen exakt vart som helst. Så att, jag är spänd.
Och förra gången så pratade ni om att Daniel Kristiansson DK, det tog ni väldigt sent. Jag tänker att vi bara säger det som en liksom allmän shoutout, att vi hade velat att han skulle vara kvar i handbolls Sverige på Simon, så har vi det sagt.
Charlie vågar inte säga något. Säg inget, Charlie.
Erik Westberg lyssnar inte på den här podden ändå.
Så få hets av Josef Pujol att man inte vågar säga saker. Största.
Ja, vad menar du?
Du är ju den fegaste i den här poddens historia. Du säger ju aldrig vad du egentligen tycker. Det är ju en uttalad strategi från din sida. Att inte bränna några broar. Så säger du en sak i podden och så något helt annat någon annanstans. Vet vi ju. Så det är bara lite roligt. Det är liksom när jag får frisyrhets från Björn Iveland. Det är liksom så här. Har man inget hår så får man inte hets om frillor, Björn. Det är sen gammalt.
Ja, det tar ju inte lika hårt åtminstone.
Nej, det är svårt att ta det på allvar faktiskt.
Mm. Björn Iveland kommer ju in i podden ibland. Det är ju kul.
Så ofta jag kan. Men jag vill jättegärna ha kvar DK. Men det är ju min kompis och min kollega. Så tro fan att jag vill ha kvar honom. Tycker det är en förlust för alla om inte han får fortsätta jobba med idrott. Men det är klart, jag tänker inte gå in på någon vidare kritik av hur Simon har hanterat det här ärendet. Om det är det du
kliver inte in på kontoret och stämmer i bäck efter.
Nej, om det är det du far efter dig, Josef.
Du skickar inte ett alla mejl.
Jag är ju CC-ad i alla mejl. Det är ju också, det är lite roligt. För att det är ju, alla på sporten finns det ju en sån. Då är alla på sporten med. Och då är det ofta så här: Henok Goitom, välkommen! Så jag bara, ja, välkommen Henok. eller så.
Det var kul om du skrivit till alla.
Jag vill svara back.
Ja, Charlie här.
Men det är ju på riktigt 55 i den mejltråden då liksom. Och ibland så är det ju någon då, någon som heter Lars som jag inte vet vem det är. Så här. Bara, åh, bra jobbat! Också så, här, så det bara blir en tråd för någon som ska svara då. Eller så här, idag är det tårta på redaktionen klockan 3. Jag känner mig som han i Grotesco. Kan jag få min tårtbit här nere då istället? Har inte möjlighet att komma förbi.
Ska vi ta den första bulletsen då?
Ja.
Då heter den så här. Vi kör den här först tror jag. Vem är triangelmannen? Jag har sett en man i Jerkahallen flera gånger och under flera säsonger, men kanske mer och mer intensivt på sistone. Och så såg jag en video på kanske Instagram eller Twitter där han, den här triangelmannen, hade varit nere i Skövde och sett Hammarby, och sen tror jag det såg ut som att de käkade efter med laget och han drog igång en ramsa. Och på i Jerkahallen så står han ju med en triangel eller, och eller maracas på läktarna och verkar så jäkla rolig. Vad är bakgrunden till den här supporten, Josef?
Ja, bakgrunden, det var ju, tror jag, det var ett gäng, eller jag tror att det är en trio framförallt, som var frekventa återbesökare och säsongskortinnehavare på sektion G, rad 1. Och det är då platsen precis bakom bänken, precis som du påpekade. Och de var liksom där så ofta och blev välbekanta ansikten. Och inte bara då för att de är där varje match år ut och år in, utan också för sina speciella tilltag till att försöka psyka då framförallt motståndarnas tränare och spelare. Och man kan ju säga mycket om supporterkultur, och framförallt inom fotbollen så finns det ju en del rötägg. Men de här killarna tycker jag, alltså, de gör det så bra man bara kan på så sätt att de är ju såklart skitirriterande och asjobbiga för tränarna, och utan att för den saken skulle kalla tränarna för typ hora liksom. Mm. Utan mer liksom glimten i ögat och lite inom citattecken sköna tillvägagångssätt så lyckas de irritera och vara som ett litet skavsår på tränarna.
Det är ju inte många hallar kvar nu där en triangel kan bli så effektfull som Eriksdalshallen. Alltså det skulle vara Nolhagehallen, Alingsås gamla arena, där du kan komma så nära. För det är ju ett element i det här, att maracaskillen eller triangelkillen kan ju på riktigt bara sträcka sig fram och ha en maracas i örat på motståndartränaren hela matchen. Alltså när RK är där och spelar. Så Bagan tappar det. Jag bara berättar om det, Bagan tappar hela tiden. Men det här är så rimligt. Han bara så här, är det här en rimlig arbetsmiljö?
Ja. Och jättekul.
Ja, det är jättekul. Och jag pratade med Micke Apelgren om det här också. Han liksom, det här är första gången i mitt liv jag har insett att det är lite, att det finns något som är oskönt med Hammarby. Och det var, han åkte också på den. Maracas 60 minuter match. Och det är inte många hallar. Du, så här, i Kristianstad Arena hjälper du inte att sätta triangelmannen. Han kommer ju liksom ingenstans. Nej. Han kommer inte i närheten med den.
Men det är också roligt att prata om arbetsmiljö. För det tänker man inte riktigt på. Att det är faktiskt hans arbetsmiljö. Men visst kör han gurka också, va? Ett nytt inslag väl?
Ja, men det är precis, det är maracas, triangeln och till viss del gurka, så det är, de har varit och antat, man får nästan utgå från att någon av dem är musiklärare. Det var ju sådana grejer som alltid fanns i någon låda i musiken där, som man bara, idag är det gurka, kids.
Så jävla skit. Man kommer på måndag, Janne, jag såg dig på tv där liksom 9A har musiklektion. Ja, min gamla mattelärare på gymnasiet gick alltid på alla Sveriges fotbollslandskamper iklädd en kycklingdräkt. Det var också väldigt speciellt här. Det är du, jag var Björn. Och ibland kom han med en stor jävla blåtira också. Hade ramlat i trappan. Normal lärare.
Jag hade också en liten speciell mattelärare faktiskt i 8-9. Han var varje fredagkväll, då var han på TV4 på riktigt. Eftersom det var ju då Daggen Olsen då, också känd som domare i Gladiatorerna.
Jaha.
Ja, så det var ju en gammal hockeydomare också, tror jag.
Just det.
Så att där var det ju väldigt mycket så typ när lektionen skulle börja bara fan, kom igen,
eleverna där. Redo.
Exakt. Kör den.
Där har han ändå en USP ju.
Ja, verkligen. Han var skitpopulär. Han var jävligt skön.
Min mattelärare KG Alm var också ganska populär eftersom han startade igång klassen, så gick han därifrån. Så vi behövde inte ha med skrivdon eller papper eller bok eller någonting. Vilket gjorde att mitt MVG i ettan på gymnasiet blev till ett nätt och jämnt G i trean. Vilket var ganska synd. Men då kommer jag ihåg att när jag och min kompis Kristoffer gick fram till läraren och vi pratade mycket handboll med honom, för han gick ofta på dotmatcherna. Så pratade vi handboll och så hade vi precis gjort det nationella provet och kuggat det. Och då sa han, grabbar, ni får G för att ni kommer inte klara om tentan ändå. Så vi löste det.
Ni löste det.
Ja, nu vet jag inte hur många läraranekdoter det finns plats för i en podd om handboll. Men jag får ta det sista, för jag jobbade också som lärarvikarie när jag var runt typ 20. Vilket var helt absurd eftersom jag var typ lika gammal som eleverna och kunde absolut ingenting. Men det är ju en annan fråga. Mm. Jag var inte alltid så engagerad. Eller? Och någon gång, sista gången, min sista lektion var en bildlektion. Och då spenderade jag hela timmen med att snacka i telefon med Jimmy Karlsson, nu aktuell som tränare i Skåne eller Färre i Brinnande kvar. Och sen efter det fick jag inte komma tillbaka, undra varför.
Flumskolan.
Ja, exakt. Nu kommer det lite fin så här kritik i politisk statement i Akasparen. Ja. Att vi tycker att den skola som Jan Björklund iscensatte har kanske skälpt Sveriges framtid. Ja.
Nästa budget,
nästa alltså. Ja, exakt. Då har vi precis. Då är det skolan. Sen den svenska skolan ska vi prata med. Välkommen Alexander Bard och vad heter han? Aron Flam. Nästa bullet är så här. Miljonmannen Bo Sintring. Säger det er någonting?
Nej.
Josef vet ju.
Ja, detta. Exakt. Men det var ju för att jag...
återigen Josef säger en sak. Nej, jag vet inte vem det är.
Han försöker skapa innehåll här ju.
Nej, men jag googlade faktiskt eftersom du sa att vi skulle prata om Bo Sintring. Och jag kunde ju ana vad det handlade om, eftersom i varje avsnitt som du medverkar så hamnar vi ju någonstans kring HV Brott. Och han har väl varit hjälpt Brott finansiellt genom åren, och så även den här gången från graven. Ja,
exakt, och det som är lite kul med den här mannen, jag tycker vi kan lägga upp en bild på honom på Instagram eller Twitter, för att det här är liksom ingen sån här, ja men Jörgen Rasmussen, duktig entreprenör i Malmö, eller han i Lund där, fastighetskungen. Det är inte den typen av man här som har gjort sig en förmögenhet och sen spenderar en liten del av den på sitt älskade handbollslag. Som vi ser i Danmark eller Norge nu med Kolstad och så här. Det är ju miljardärer som går in där. Nej, det här är en helt vanlig gubbe som var lagledare, som var damsektionens ordförande tror jag, som har varit rev biljetter. Jag kommer ihåg någon från min uppväxt när man kom och skulle gå in i gamla sporthallen och någon rev biljetter, när det ofta Bo Sintring. Så det är väl den typen av föreningsman som, när han går bort nu då, eller gick bort, så testamenterade han halva huset till föreningen. Barnen tycker det var en bra idé också, vad jag förstår. Och det tycker jag var så jävla fint, och han borde liksom ha fått en större utrymme, tycker jag, i media. För att göra så, det tycker jag är så jävla häftigt. Det ska jag också göra när jag dör. Så att jag vill egentligen bara liksom höja min lans för Bo Sintring. Och sen har jag också en anekdot kring Bo Sintring som jag kommer ta efter att Josef har en fråga här.
Ja, men det är väl inte en fråga, utan jag tänkte bara också höja lans för den typen av människor som Bo får representera i det här fallet. Och det är ju just det där som, apropå politik, så är ju idrotten i Sverige är ju föreningsledd och kan drivas tack vare den typen av samariter som ju Bo då uppenbarligen var, medan han var i livet och även efter sin bortgång. Så att det är klart att vi ska hylla Bo, men vi ska också hylla alla landets Bo.
Verkligen, bra snackat. Och det kommer ju väl till pass nu när Drott har kommit tillbaka till Allsvenskan och så vidare. Så vi får se om man kan locka hem några spelare och sådär för att mobilisera lite i Allsvenskan.
Men det är ju sjukt, alltså vilken stor uppoffring det är även för en död man som kanske efterlämnar ett arv på 3-4 miljoner, vad fan vet jag, och har barn.
Ja, det är där någonstans.
Och så att en, ja, mellan då 25-33% av det ska skänka sin handbollsklubb. Det är det är helt otroligt, är det.
Mm, jag får gå sur när jag tänker på det.
Men
väldigt häftigt.
Du är ju vår drottkännare, och om vi ska ta lite sportsligt kring drott, eller så här, hur ser framtiden ut? Eftersom det är ju ändå, jag funderar faktiskt på det nu när RIK var väldigt nära på att åka ut. Jag tänker inte ner så mycket tid av tankeverksamhet åt drott, men just det att RIK var nära på att ramla ut, drott har redan gjort det, och att det är ju de från hela 90-talet när jag växte upp, så var ju det giganterna liksom. Och drott är väl på rätt väg, eller på väg tillbaka, kan du inte berätta lite?
Ja men verkligen, och det är ju en lång historia som både Jan-Ove Wikström i Handbollsposten har skrivit om, och nu senast Johan Fink, så jag kommer inte dra hela bakgrunden, men det går ganska snabbt när det väl går ut för med en storklubb. Och drott har vi inte varit så duktiga på genom åren att få in folk underifrån. Som Sävehof till exempel kan ju få ett nytt lag nästan varannan säsong med egna supertalanger. Så har det inte riktigt varit för drott. Så har det aldrig varit. Så nu bygger man ju det med egna killar. Och det är mycket hemvävt, det är mycket föräldrar som är ideella och sådär. Så det är liksom, nu måste man ta ett steg till då i att professionalisera organisationen igen. Och det vill man ju verkligen göra. Och jag hoppas att man kommer lyckas med det. Men jag tror att man skulle behöva något nyförvärv. Jag tycker de spelar trevligt. Och de är unga och frejdiga. Och spelar mycket tillsammans. Så jag tycker att tränarparet, Johan Hedlund och Thomas Siversson, har fått till det. Men med mitt lilla begränsade handbollsvägar så skulle jag nog ändå säga att det krävs lite till för att etablera sig i Allsvenskan. Och sen i så fall kunna ta nästa kliv. Men de kommer ju börja med löner nu, har de gått ut och sagt att man ska få lite ersättning och sådär. Så att jag tror att det kommer bli in i en ny fas. Jag hoppas verkligen att näringslivet ställer upp och att publiken kommer. Det var ju närmare 1000 pers mot, om det var Ankaret i sista matchen. Det är rätt häftigt ändå i division 1. Så det finns ju ett handbollsintresse.
Ja, jättekul att det här återtåget har börjat rulla upp igen här. Men samtidigt man sitter och, alltså hur många föreningar ska gå i den här fällan ut innan de börjar titta på varandra? Alltså RIK var ju, enda skillnaden mellan RIK och drott är att RIK har lyckats undvika att åka ut. Men de har ju varit illa ute. Nu mår ju RIK bättre som förening än vad de gjorde för 15 år sedan. Då var det ju riktigt jäkla illa. Och det var ju djup ekonomisk kris. Och snacka om att slösat bort ett arv och framgångar som få andra lag har haft. Alingsås, när jag kom dit, de hade nyligen genomgått ett ekonomiskt stålbad och fått börja om. Och man pratar med Hammarby nu, det är det som Kalle Mattsson och Patrik Fahlgren, och de har alltid pratat om att liksom de har en tredjedel. Alltså det finns inget lag som har så liten budget i princip. Det kanske är Aranes då. Alltså sådär, att de har gått i den fällan, och det var bara, de lyfte på en sten och under varje sten så fanns det fler skulder och alltså så misskött i så många år. Och man tänker bara, men vad fan, kan inte ni då drott, kan inte ni titta på fan det gick för RIK eller var nära att gå för, eller hur det går för Hammarby eller så här, så behöver ni inte göra den här tabben igen. Så att man är så jädra, ja, man tycker hur många behöver statuera exempel för att föreningar ska fatta liksom.
Vill du säga något, Josef? Nej, nu har han spaghetti och köttfärssås i munnen. Jag kan ta min... Det har vi nog snackat om innan, tror jag. Men vi ska inte fastna i det här för länge kanske. Men jag tror att det skulle behövas... För jag har varit med och på insidan och i olika föreningar. Och jag tror att det behövs utbildning i styrelsearbete. Jag tror också att det behövs göras en DD, som det heter på ditt språk, Charlie. När man går in i en styrelse så måste man som styrelseledamot undersöka vilken kondition föreningen är i. För att det är väldigt lätt för en styrelse att sitta ett år och typ halvvägs in så inser man hur illa det är. Och sen det enda du gör är att försöka överleva den säsongen så att du kan gå ur styrelsen vid årsmötet. Och så blir det så i 10 års tid, då ackumuleras ju bara massa skit och du får ingen kontinuitet. Så det skulle vara intressant att se till exempel med Malmö då, när Jörgen Rasmussen som har varit kontinuiteten. Vad händer om en sån person försvinner, till exempel? Eller för all del Kristianstad när Nicolas Larsson då, som uppenbarligen var en väldigt stark kraft där. Går inte lika bra. Stefan Albrektsson i Sävehof har väl varit där så länge vi har levt ungefär. Den kontinuiteten finns ju i de bästa klubbarna. Men den finns inte i de här klubbarna vi pratar om som har problem. Det är samma med Hammarby.
Ja, om man ska ta Hammarbys fall så var det ju alltså, just det där med vilken, att få en insikt i vart klubben står. Alltså när då nuvarande vd Kalle Mattsson blev vd, då var det ju liksom så här, typ öppna en låda och där i låg det en faktura. Förfallen faktura. Och sen i nästa låda låg det en annan faktura. Så man hade ingen aning om vilka skulder som fanns. Och det var ju liksom så här, okej, vad är det första vi gör? Det är ju att ta reda på ens hur mycket skulder vi har. För det visste man liksom inte. Och det tror jag inte att, ja, det är inte helt ovanligt. Ska väl tillägga som.
Nej, och det är ett jäkla jobb också. Det är inte så, det är inte det jobbet som, det börjar ju egentligen i valberedningarna. För valberedningarna vill ju bara få sitt jobb gjort så snabbt som möjligt. Mm. De vill bara in folk. Och då har de gjort sitt jobb. Och sen kommer styrelsen och då ska de börja snacka handboll och kanske så här, vem ska vi värva och den typen som man, hur ska vi jobba med kommunikationen, ska vi göra en ny hemsida och så här. Men sen inser man efter ett litet tag att det är det sista man ska hålla på med, utan det är öppna lådor som man hittar fakturor. I Dots fall var det till exempel, jag ska inte gå in för djup på det, men bara en sån grej som när jag gick in där så hittade vi ju förfallna bingolotter för jag vet inte hur mycket pengar som bara låg i en låda, alltså bingolotter som inte gick att använda längre. Som vi hade betalat för, eller Dott hade betalat för. Men jag menar, där kunde ju rent teoretiskt kunna ha varit en bil eller vad som helst i den. Om vi hade skapat alla de lotterna. Ja, man kanske inte med bingolotter i sig. Men bara sådana grejer. Det är ju helt otroligt. Det ligger ju liksom 100 000 spänn i en låda.
Ja, det verkar i alla fall svårt. Eller det är ju såklart svårt att driva förening, framförallt i en sån marginalsport, eller vad man ska kalla det, som handboll ju de facto är. Och att man får ju tacka och ta emot för den. De som vill vara med i styrelsen och bidra liksom, men det kanske saknas en del kompetens, och att vissa klubbar glömmer att professionalisera organisationer innan man vill professionalisera truppen.
Precis, för det är nog det man, det är ju det första man gör hela tiden. Mm. Och så går det lite dåligt på planen så värvar man en spelare till för man hoppas att det ska vända det och så vidare. Och så vidare. Sen blir det bara ett djupare hål. Och sen så klarar man årsmötet, man klarar att man får ansvarsfrihet och sen så puh till nästa gäng. Och så tar det för många månader innan de har satt sig in i hur illa det är.
Nej.
Ny bullet.
Då ska vi se. Vi tar den här då. Vi har ju pratat om det, eller ni har pratat om det. Men bulleten är stycket till landslaget. Vi har ju hört lite på omväga att boken kanske var den, en av de anledningarna till stycket inte var med. Vi vet inte riktigt hur eller varför, men vi vet att det florerar en sådant litet rykte. Kan man däremot, ja förlåt,
det ska säga att Glenn Solberg förnekade det. Det är klart, det kommer man ju göra oavsett sanning eller inte, men så har jag det sagt i alla fall.
Ja, snyggt, public service. Och när vi såg Danmarksmatchen, så vi brukar som du sa innan, vi brukar inte fästa så mycket intresse vid en träningsmatch, och det var ju verkligen en träningsmatch, men där såg man väl lite att Gott sökte en linjespelare som till exempel sin kamrat Golla, men hittade inte riktigt den i landslaget just den här matchen. Och kanske kan man då känna att stycket hade nog fångat de där bollarna.
Vadå, kunde inte
eller är för enkel nu?
Kunde inte Bergendahl stå där och hålla honom i ryggen med hela sitt liv, eller?
Ja, det gjorde han några gånger. Men just i början av matchen, den första halvlek, så var det ju Max Dye. Det var ganska mycket Max Dye överhuvudtaget. Och han är ju en viktig pjäs i försvaret, givetvis. Och stycket har inte alls samma företräden där. Men i anfallet är han väl en av, om inte den bästa i världen, på att fånga bollar. Och Gotte gillar att slänga in bollar. Framförallt när det går i stå. Så att där känner jag som lekman att där har vi ett vapen till.
Du är ju väldigt, du är ju en stycket vurmare av rang,
ja,
Christian.
Mm, det är.
Du verkligen. Efterlyser ju alltid honom. Du är ju nästan Robert Pärlskog-sk i ditt styckevurmande.
Ja, det är verkligen.
Som han, lika mycket, ja, det blivit, som, lika mycket som han ville ha in Marcus Alm för 15 år sedan, och så har han tjatat om stycket nu.
Ja, väldigt kul. Jag trodde inte att jag skulle bli den där farbrorn, men det ser blev jag. Alla har en Robert Pärlskog i sig ju. Det är väldigt fint.
Du är ju inte utan att du har en poäng. För det är trots allt en av världens bästa offensiva mittsexor som vi bara lämnar utanför en trupp när vi tar ut 4 mittsexor. Så att du har ju något i det. Sen finns det ju något i andra vågskålen, att det ska vara tvåvägsspelare och att det ska passa ihop i gruppen och sådär. Jag tycker det är intressant om det ligger något i det, att Boqvist skulle varit hemskon i det här fallet. För mig låter det helt befängt. Inte att han skulle vara emot stycket, men att en förbundskapten då låter bli att ta ut en spelare för att en assisterande förbundskapten inte vill det. I min värld så då, det är svagt om det är så. Hur kan man vika ner sig på det sättet?
Så att, och det vet vi ju inte om det
nej,
är så.
Ska precis. Säga. Absolut, det är ju ren spekulation. Men det, jag tycker det är det som talar emot. Jag tycker det låter konstigt. Men, men nej, absolut. Det är inte fasen att han kan göra jäkla mycket nytta handbollsmässigt i det här laget. Men vi har ju varit, vi har varit inne på det förr, att det ska, liksom, det ska vara en dynamisk grupp och alla ska trivas ihop och det ska vara så jädra härligt där. Och de har liksom ändå gått 2 raka finaler, VM och EM, och däremellan en kvart i OS. Då också, det ska mycket till för att man ska förändra det eller sparka en assisterande förbundskapten.
Ja, det är precis. Och, vi kanske kan återkomma till Boqvist och de intervjuerna som gjordes i samband med den här Danmark-matchen. Men just där kring stycket då. Så här. Och jag har ju sagt det känns det som inför varje mästerskap och uttagning när vi har gått igenom dem, att jag tycker att det finns plats för honom. Däremot, en tränares roll som jag ju ofta glömmer bort är ju att få ihop helheten så att säga. Och så som Sverige ser ut och spelar, så jag kan inte se stycket annat som ett liksom, typ tredje hans alternativ som man kan typ slänga in i offensiven när det har gått till stå. Och det är i den rollen framförallt som jag vill se honom. Men jag tror inte att det finns en plats rent liksom så här spelmässigt och taktiskt. Man skulle behöva förändra på för mycket bara för att få in honom. Just där kring anfallsförsvar och försvarspositioner som ni verkligen har, där han har varit väldigt konsekvent, Glenn Solberg, i hur det ska se ut och hur vi, alltså hur vi ska spela. Och sen ser du lite det här kring då, ja, hur man tacklar det. Jag tror att han hade säkert tacklat det, eller jag har ingen anledning att tro att han inte hade kunnat ta den rollen också. Alltså där blir det också lite spekulation efter den här drinken på hemma-VM, att Andreas Nilsson eventuellt skulle vara dålig för gruppen så att säga, eller det brukar oftast användas som argument emot, att han, så som jag känner Andreas Nilsson, så är han ju jättetrevlig och god och glad, så att men just det där med att få ihop det är ju speciellt, och framförallt nu när efter det mästerskapet Oskar Bergendahl hade, där han också var typ 100% i framåt, alltså även om, nu såg inte jag Sverige-Danmark-matchen, men även om mittsex-spelet eventuellt var lidande där, så kan man ju inte klaga på det. Mittsex var väl kanske den bästa positionen vi hade i mästerskapet, ihop med Jim Gottfridsson.
Bergendahl har verkligen utvecklats framåt.
Och där ska jag tillägga en sak på Bergendahl, och du sa att det var väldigt mycket darr i den här matchen. Och där blir det faktiskt intressant, om vi går bort lite från Andreas Nilsson, hur Glenn fördelar mellan Darj och Bergendahl. Eftersom att Darj har ju alltid varit den här givna försvarshjälten. Och sen så på grund av covid fick inte han vara med, och Oskar Bergendahl går in och tar hans plats och blir ju faktiskt utsett till, ja, i det mästerskapet Europas bästa försvarsspelare. Och sen nu spelar vi inte, eller nu startar inte mästerskapets bästa spelare, eller en av dem, när vi senare spelar. Så just den där dispositionen mellan Darj och Bergendahl blir väldigt intressant. Förlåt, jag glädde från ämnet lite.
Men det är en fråga som kommer fortsätta diskuteras. För det, alltså ja, Bergendahl, det går inte att ta någonting ifrån hans mästerskap. Men jag tycker fortfarande att han är 3 av 5 som en offensiv mittsexa, inte mer. Där 3 av 5. De är 5, alltså där 5 av 5 defensiv. Bergendahl 4 av 5. Jag sätter honom för
mycket. Nej, 6 av 5.
6 av 5. Ja. Kompis, en extra kompispoäng där. Men absolut. Men så att,
ja, men jag håller med.
Offensivt så saknar vi lite den här spetsen. Den mittsexan som jag trodde skulle bli det nya solklara valet, som kan spela både framåt och bakåt. Anton Lindskog, han är ju helt ute i kylan. Och han värvades till Flensburg från Wetzlar, där han har gjort det bra i flera säsonger. Har ju haft en väldigt marginaliserad roll i Flensburg, är ju tredje valet där. Och nu när Simon Hald ska lämna för Ålborg, då vågar ju inte Flensburg ens låta Lindskog ta en större roll, utan då värvar de Blagotinsek från Veszprém. Så att det är ju, kommer ju fortsatt börja med att Lindskog är nummer tre i Flensburg och får kriga liksom för att ta en stor plats där. Så jag ser ju inte att han kommer ha någon jättestor roll i Sveriges landslag den närmsta tiden heller. Utan, och då har vi, ja, vilka ställer vi upp med på mitt sex? Ja, det är Max Darj som är en jätteduktig spelare men begränsad framåt. Bergendal, samma typ. Fredrik Pettersson som, ja, där jag kan tänka mig, där vill jag ha in stycket. Jag tar hellre stycket än Fredrik Pettersson. Jag ser att man har möjligheter att använda Andreas Nilsson. Jag ser inga möjligheter. Jag förstår, jag ser inga möjligheter med att ha Fredrik Pettersson i ett landslag, jag ska vara helt ärlig.
Ska man också säga, för att väga upp lite kring Andreas Nilsson där, att han delvis spelar ju faktiskt försvar i Värsbrem också. Det är ju också en sån här allmän sanning att han aldrig spelar försvar.
Men han gör ju inte, alltså det är inte,
nej, det är inte hans starkaste grej.
Det
är ju, som du är inne på Charlie, det är ju Darj och Bergendals starkaste grej, och det är ju kanske därför de spelar så mycket som de gör.
Man har väl valt att skola in Felix Möller också på sistone, känns det som.
Ja, typ. Han är i alla fall uttagen. Han är väl med och tränar. Men ja, de har satt sig tydligt på honom.
Mm. Ja. Ska vi stänga den butiken? Jag vill höra era reaktioner efter SVTs ganska skarpa intervju. Och ganska, för att vara liksom handbolls-tv, ganska konfrontativa intervju med Hanna Fogelström. King Boken Gate.
Jag tyckte det var uppfriskande. För det är ofta så viker man ner sig lite när det skaver. Men de ställde bra kritiska frågor både till henne och till Solberg. Framförallt Kutsu Kasslan var det ju som drev på. Så att, ja. Det är fan. Jag gillar det. Även fast instinktivt så känner man obekvämt. För att man reagerar så på, man känner direkt att det blir obekvämt. Och då vi liksom direkt så kopplar det på att det är något negativt. Men det var ju journalistiskt väldigt bra.
Mm. Ja, jag tycker att den här intervjun jämte den som Susanne Sjögren gjorde med doktorn, jämte den ni gjorde med Jesper Larsson, är ju de bästa intervjuerna tv-mässigt från handbollen de senaste åren.
Ja, kanske det. Men tänkte du på, alltså, hur många gånger han fick ställa samma fråga i princip?
Mm. Men det var ju som 30 minuter med han Anders, ja, vad nu heter, som intervjuar politiker. Hon har ju lärt sig.
För det är ju det som är så bra, att det är ju det enda sättet att åskådliggöra att någon försöker slingra sig. Det är att man inte ger sig där. För det är så jävla lätt, det vet jag av egen erfarenhet, att man har tänkt innan hur den här intervjun ska gå, och så svarar den på det här sättet och sen går man vidare till det. Men liksom, är du inte nöjd med svaret du har fått, så måste du ju fortsätta trycka där liksom. Så det var det jag tyckte han gjorde bra.
Sen verkar det väl som att det liksom inte finns några direkta sensationer bakom. Men det kanske man inte har lyckats döda då, eftersom det är intervju efter intervju fortsätter med frågor.
Alltså, ska man vara helt ärlig, så är det ju ett medialt haveri från Svenska Handbollförbundet hur man har hanterat det här. Alltså, vi behöver inte ens ta ställning i frågan kring om det är konstigt att man sparkar Martin Bokvist eller så, om det är rätt eller fel, eller är det en schism eller så här. Men alltså, tro att man kan göra en sån här sak när man precis har varit med och skapat den största hypen för sin sport på hur många år som helst. Alla rider på den här vågen. Då tar man ett sånt här beslut och inte förstår då att det kommer ge ett jävla eko, att precis alla som håller på med det här, om det så är vi eller Johan Flink eller SVT, kommer vilja gräva och få reda på någonting. Alltså, jag är förvånad och lite irriterad över att det inte är någon som vet hur de ska hantera media där. De har ju för fasen en medieansvarig. De kan väl fråga Daniel Vandor, hur ska vi hantera det här? Alltså, jag är förvånad om han ens är tillfrågad hur de skulle sköta kommunikationen av det avsättandet av Bokvist. För han är ju slipad, han vet ju hur man hanterar media. Men det är ju som att någon som absolut inte fattar att det här ska... De tror att vi kan göra så här och så är det ingen som kommer bry sig. Jag är väldigt förvånad över hur de har gått tillväga.
Mm. Vad säger Josef?
Ja, jag blir lite nyfiken på er. Vi vet ju att du och Vandor är bra polare. Vågar jag fråga dig om du vet hur inblandad han har varit kring kommunikationen?
Du syftar på mig.
Ja, och
jag, helt ärligt, inte en jävla aning. För att jag har inte tänkt på det här så mycket sen... Alltså, sen kom lördagens match och jag tittade på den lite skvalande, så jag har inte ens tänkt på den vinkeln som Charlie angav här, att de har ju Vandor i liksom anställd för sånt här. Jag vet faktiskt inte. Jag tror att de liksom inte, lite som du var inne på Charlie, att trodde att det inte skulle bli så stor grej. Men kanske då, alltså det är ju alltid bättre att vara lite tydligare, rent generellt.
Ja, såklart, för det kanske inte behöver vara en så stor grej. Det kanske bara kan vara så att Solberg känner att han vill ha sin egen, han vill välja sin egen assisterande, och vi tycker att samarbetet har inte funkat så bra som vi vill. De har skött det professionellt, men så här förbundskapten önskar detta. Om det är det som hänt, för det är det som är poängen, vi vet ju fortfarande inte. Men nej, kommunicera någonting.
Ja, exakt. Men jag skulle vilja påstå att man kunde tyda att, alltså att det finns något att gräva i, så att säga. För att Hanna Fogelström då, nu kommer jag inte ihåg exakt vilka ord hon använde sig, men hon uttryckte på ett så sätt att det finns en anledning, men den kanske är negativ för Martin Bokvist i det här fallet. Och vi ser ingen anledning att gå ut med det. Liksom. Och att det var... Nu blir det så dåligt för att jag skulle vilja...
Men om det nu är så, då är det ju ingen idé att säga Martin har varit jättebra, det är ingenting mot honom, vi ska bara skruva om lite grann. Om anledningen är att det finns en anledning, vilken det nu än är. Alltså jag är, som du säger Christian, det är alltid bättre att ge lite information. Ge någon information, för då kan du ju styra vart samtalet tar vägen. Genom att bara säga, vi har gjort det här nu, ha det gött, trevlig helg.
Något som jag däremot tyckte saknades i frågorna från både Kurskastran till Fogelström och till Glenn Solberg, det var för att de uttryckte hela tiden att de gör det här för att utveckla framåt i en viss riktning, så att säga. Och då frågar jag, vad är det ni ska utvecklas från där ni är just nu? Och vad kunde Martin Bokvist, eller varför var han ett hinder för den utvecklingen, så att säga? Där var det lite svävande liksom, men att vara lite... att kräva lite mer konkret kring just det uttrycket, att vi gör det för att utveckla oss från där vi är just nu, som ju då är guld och silver och i EM respektive VM.
Ja, för det var ju när hon använde begreppet helhetsbild, va? Mm. Eller helheten, det ställde han ju faktiskt för vad innebär den här helheten. Så han var ju där och touchade. Ja. Men vi får nog inte veta det helt enkelt. Nej. Jag tror inte det, så jag tror så här, hade det varit en stor schism mellan dem eller någonting som hade hänt, då hade vi vetat det. För så pass mycket ingångar har vi i handbolls-Sverige. Så jag tror inte det är så jävla farligt. Jag tror att man därmed hade kunnat diska av den här frågan lite.
Enig. Faktiskt. Om det finns så lite som de har gett sken av, om det nu är så att det faktiskt bara beror på att de vill skruva om lite för helheten, då är det ju ett sinnessjukt beslut. Om det inte ligger någonting till grund för det.
Nej, men det är väl det behöver man ju inte vara etnolog för att förstå att om man är ett par, Glenn och Martin, och sen så upplever man att det funkar så in i helvete bra, då fortsätter man ju.
Ja, precis. Alla fattar det. Säg liksom... det bara.
Men det som är också där, det är att hur kan det funka bättre om resultatet är guld? Där blir jag lite, även om deras, alltså det kan ju, de kan ju ha olika åsikter, men de kan ju ha olika åsikter om saker, men det behöver inte vara negativt. Det behöver inte vara negativt att de håller med varandra i olika frågor, om kontentan blir att man ser guld, alltså att de ser, men resultatet kan man ju inte klaga på.
Nej, precis. Och någonstans i deras samspel har ju varit jävligt lyckat ju.
Ja.
Och alla spelare man pratar med, nu kanske säger de inte allt till oss såklart, men de har ju hyllat de jag har pratat med, och även off the record har ju hyllat de båda. Alltså både Glenn och Boken.
Men det så kanske är arbetsmiljön. Ska det här vara min arbetsmiljö? Säger Glenn Solberg.
Han kommer med en triangel varje gång han ska sova.
Boken är ju en retstickare, vet ju du Christian.
Ja, det vet jag.
Han har retat Glenn för mycket. In your face.
Men to be continued. Och jag tror inte vi kör debatten vem ska bli istället. Men jag tror att hade jag varit förbundskapten så hade jag också... Jag tror inte det heller så konstigt om man säger att, om det nu är det, att man vill välja sin egen assisterande. Alltså hade jag startat ett nytt företag eller varit, liksom, skulle, då hade jag ju velat att Niklas, min kompanjon, skulle vara med. Alltså det är ju den första gubben jag sätter på plats, även om det hade funkat bra med Kenneth, så att säga, som någon annan hade valt. Och det är väl inte så jävla konstigt.
Nej.
Om det nu är det.
Martin Bokvist har i alla fall blivit ryktenas man också nu till diverse handbollsligaklubbar. Så det ska bli spännande att se vad det blir av det.
Verkligen. Det återkommer vi till. Och i den här matchen i Malmö Arena så kunde man också se Nolan Jahn och Chris Härenstam i någon slags hatläge kring den person som var i min trädgård precis, Peter Wikströms ljudnivå på musiken, tyckte jag var roligt. Det var ju både en och två gånger under sändningen som de påtalade att de var tvungna att ha ljudet på max i sina hörlurar och sådär. Det roliga var att för oss tv-tittare så lät det ju perfekt. Det var ju inte så att det distade deras mycket för att de var tvungna att höja rösten och sånt där. Vilket vi faktiskt kan göra på era C More-sändningar. Vilket jag i så fall bara tycker tillför. Men sen tweetades det ju också. Jag citerar. Helt jävla galet. Blir ju förbannad. Vet ju inte ens vad jag tänker. Idioti. Nollan Gran. Och jag konfronterade Peter med detta som blev märkbart irriterad över detta. Så att jag skapade en liten gate här hemma.
De gör handboll så sällan SVT-gänget nu för tiden. Ett tag var det ju de som var the shit och nu så gör de inte så ofta. Och så då vet de inte att man bara skruvar på programknappen upp och så skruvar man ner i ljudet så försvinner Peters musik. Är det inte så?
Fan, kolla här. Peter liksom. Eller Charlie Sjöstrand bara gå in och liksom
kommer att vara raljant med fullblodsproffs som Chris Härenstam så ska bara hålla käften här.
Ja, han har varit i arenor den.
Ja, det har han. Det har han.
Han kan jämföra. Nej, men hur är det på simorsändningarna där när det ibland är mycket publik och mycket ljud och mycket speaker och sådär och när de släcker ner och ni vill göra en synk samtidigt och så här, hur är samspelet?
Hur är arbetsmiljön?
Ja, exakt.
Jag har inga problem oftast. Det jag tycker är jobbigt är när vi ska försöka göra en intervju med en spelare eller tränare. Ofta är det en tränare innan en match och så om man har dålig timing så sammanfaller det med inspring för hemmalaget. Då hör ju tränaren inte oss någonsin nästan. Och då, då blir det dålig tv. Men jag har inga problem om det är hög ljudvolym eller spelas hög musik eller någonting sånt. Alltså jag, som sagt, på riktigt, jag skruvar lite på den, skruvar ner den och så är det klart. Så upplever jag att det är. Däremot så ska jag också säga att jag har inte gjort, under 4 år så har jag inte gjort en enda match med Patrik Westberg där han inte säger, nu är ljudet väldigt konstigt i mina öron. Kan man ändra det på något sätt? De får ju tejpa för hans knappar. För det är så här, du får bara röra dem här nu. För du fuckar upp allt. Så att vissa verkar ju ha mer problem med det.
Ja, men ibland, det var den senaste matchen jag kollade på med två. Det var väl från SOE, va? Skara matchen. Du får kommentera en ganska lång stund själv för att han pratar med bussen och det hör man ju när han pratar.
Ja, du hör det in i min mick eller?
Ja, i din mick, ja. Absolut. Men det är ju så här, det är jag som tycker sånt är kul. Det tänker ju inte.
Nej, men det ska ju inte du höra. Men så är det. Nej. Men det, jag tänkte bara, alltså däremot så tycker jag att när det är alltså man kan använda det till sin hjälp snarare för att man går igång själv på om det är publikljud. Och alltså, som du säger att det hörs på oss att vi höjer rösten eller vi liksom kommer igång, då är det ju att man, om man inte får det naturligt, då kan man liksom sagt höja ljudet från arenan och pumpa upp. Det är liksom som en liten så här, lätt doping då, att man ändå får stämning i sina lurar och kan gå igång lite mer så där. Så att man kan ju använda det på det sättet också.
Apropå stämning och slutspel, blir en till liten avstickare här. Vi har ju varit för en gångs skull positiva till spelschemat i det här slutspelet i och med att det har varit utportionerat väldigt bra på så sätt att man kan följa alla matcher då som är handbollsintresserade. Men en sak som vi i Sverige inte lyckats med, som både då Danmark och Norge, två andra ligor med slutspel som vi inte klarar av, det är att slutspelet startar efter det här landslagsuppehållet. Eftersom det blir ett hack då i, ja, det blir, alltså slutspelsstämningen avtar liksom.
Ja, precis, det här var inget bra break riktigt.
Nej,
känner man ju.
Exakt. Och vi pratade väl också förut om det här med att man behöver förlänga säsong eller ändra om i schemat, alltså antingen förlänga serien eller tidigare lägga serien, eftersom det blir så tajt framförallt då för Sävehof som då har spelat Europa med och kom långt i Svenska Cupen och sådär, att liksom klämma in uppskjutna matcher och så, även om vi inte tror att det kommer vara så mycket uppskjutna matcher framöver nu när covid inte finns längre, eller på så här, men i alla fall i vårt närmedvetande på så sätt. Men just det där med att inte det är en perfekt liksom distinktion mellan avslutat seriespel och start på slutspel, att pausa lite där med landslagsuppehåll.
Ja, men det kan det nog vara. Sen är det ju så att när det är sånt här värde till exempel, så är man inte så benägen att gå in i, sätta sig i en hall faktiskt. Men man får väl ta det undan med det goda då.
Ja, och 14 grader i Halmstad i april har ju inte heller, det skulle ju lika gärna kunna vara 3 grader ja. Och regn sidledes liksom, så det är inte så att,
sant.
Det är inte Frankrike för att,
nej, det var bara 3 dagar sedan så var det sånt väder.
Jag menar
det. Kommer man inte ens ihåg.
Nej, exakt.
Ska vi ta den sista bulleten? Vi fick ihop, vi är uppe i 48 minuter. Ni var ju oroliga för att det inte skulle bli ett avsnitt.
Nej, jag var aldrig orolig. Jag var aldrig orolig.
Okej, den sista då. Bergendal, jag snackar mycket om Bergendal till scenskolan. Jag var i Malmö i tisdags och vi gjorde en liten reklamsnutt som vi spelade in för Excelbygg. Där Bergendal, Karlsbogård och Max Stey var star of the day. Jag råkade säga Bergen till Bergendal vid något tillfälle, vilket gjorde honom förnärmad, vilket kan vara kul med tanke på att Emil Bergen då skulle kunna få någon slags känga här. Men han hade en replik i den här lilla reklamsnutten som han levererade fan mig ganska bra alltså. Alltså jag skulle säga att han är en karaktärsskådespelare i vardande, så långt så skulle jag vilja gå. Han kombinerade allvar med glimt i ögat, var naturlig, spelade inte över. Och jag skulle kunna se honom faktiskt lite som en bekymrad utredare i en Wallander-film i framtiden. Och detta kommer kunna bevittnas på andra sociala medier vad det lider. Men redan nu så skulle jag kunna ge er och poddarna, eller poddlyssnarna, ett smakprov av själva replikutbytet.
Kul! Exklusivt alltså!
Ja. Exklusivt material. Ja. Då ska jag ta, jag vet inte om ni hör det här nu i och för sig i datorn, men ni som lyssnar, om jag tar min mygga som jag faktiskt har på mig. Vi ser här.
Bygga en altan.
Ja.
Ja, nu.
Det var där som sa ja, antar jag. Och Bergen
nej.
Som...
nej, han svarade sig själv. Var...
ja, nej, det är faktiskt han som spelar. Vi simulerar timeouten. Så att han som spelar Andy heter han på Excelbygg, som spelar Jimmy Gottfridsson, som Andy kommer från Ystad, så han låter ganska likt Jim faktiskt. Vi kan spela hela, vi kan ta den igen här, så får ni höra.
Det var väldigt bra hela, det jag liksom. Hörde, det var väldigt bra.
Ja, eller hur? Jag menar det.
Bygga en altan.
Ja. Då har vi tysk höger. Så har vi dansk vänster. Mistral ute på gården, skruv och beslag in i butiken. Och för hela ert jävla liv, väldigt dålig infästning. Så kör vi.
Så ja. Bergendal sa ja?
Nej, det är Bergendal som säger bygga altan.
Okej.
Okay. Och sen förklarar Jim / Andy upplägget då.
Ja, exakt. Man behöver nästan se det också. Men vi kan ta den här själva repliken igen då.
Bygga en altan.
Ja, då har vi det.
Ja, det räcker väl för att få huvudrollen i Ondskan i och för sig.
Ja, men jag tycker när ni ser det sen så ska ni tänka att han faktiskt skulle kunna vara med i en Wallander-film.
Jag vill också säga så att Darj är väl typ
snickare. Ja.
Ja, exakt. Mm. Han passar ju väldigt bra där.
Men Bergendal gjorde en större skådespelarinsats, skulle jag vilja säga.
Ja, exakt. Men han är ju då, behöver inte en snickare när han ska spela in reklam. Utan där passar ju Bergendal bättre då med skådespelargener.
Bergendal är ju också typecastad som Bane i The Dark Knight Rises. Bill googla Bane. Så ser ni Oskar Bergendal med en sån med munskydd, kan man säga. Munskydd ja, deluxe.
Innan munskyddet.
Ja, ska vi tacka för detta då?
Ja, det var ju för fan den bästa avslutningen på påsken, det här ju, att få höra bygga en altan.
Bygga en altan.
Ja, det blir inte mer än så idag.
Nej,
vi skiter i det. Då tycker vi på stopp och så tackar vi alla inblandade.
Ja, tack ska ni ha.
Hej då.
Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.